Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Då säger vi hjärtligt välkomna till en ny säsong med Röglepodden. Det är inte ens lönt att försöka mörka att Mattias Hjelm saknas i studion, för det kommer ni att märka. Så var det sagt, men jag är här, Daniel Roth, och mitt emot mig i studion står Linus Ahlin. Välkommen!
Tack! Jag tror att alla våra lyssnare fattar direkt att Hjelm var borta när det var Skånska som inledde det här premiäravsnittet för säsongen. Men Hjelm kommer att göra comeback vad det lider, det lovar vi.
Det lovar vi på både stående fötter och händer. Det är väl inte lönt att ödsla någon tid. Det är väl bara att kasta oss rakt ner i den frusna rink som vi båda gästade här om förmiddagen för att få en första blick på hur det här nya truppen ser ut.
Precis. Finns som du säger ingen anledning att vänta med det som folk säkert väntar på. Och det är ju de liksom första kedjorna, de första backparen som Rögle har mönstrat här i början av sin kollektiva isträning. Man hade ju som bekant då först en period efter säsongen fram till midsommar där ett visst antal spelare var med och tränade. Och sen så fick truppen semester och efter det då har alla spelare anslutit, alla nyförvärv och så. Så det är ju först nu det går att se lite tänkta mönster och sånt där, även om det är väldigt tidigt.
10 dagar in på säsongen kan man väl säga att jag var själv där förra måndagen när allting startade igång med lite tester och så. Och efter 3 dagar så gick de på is i torsdags. Och när detta spelas in så är det onsdag. Så de har varit på is här nu i slutet på förra veckan och ett par pass här upptakten av denna veckan. Och första matcherna dröjer ytterligare 10 dagar kan man säga. Och det ska vi snacka mycket mer om. Lägret i Italien.
Precis, men vi kan väl dyka rakt in i backparen då. För det är ju 10 backar just nu som är med på Rögles ispass. Och vi går igenom de som spelar tillsammans och sen så stannar vi ju till då vid backarna som kollektiv och pratar lite om den lagdelen. Och så gör vi samma sak med forwards. Men det var i alla fall Ludvig Claesson tillsammans med Thomas Grégoire och sen så Brandon Davidson ihop med Michael Kapla. Adam Engström med Liam Bischel som ju tillhör Dallas Stars men tränar med Rögle just nu. Och sen Erlend Esund med Walter Viljanen och Johannesen med Samuel Jonsson.
Mm. Var det premiärbackparen?
Jag vågar nog slå fast fler saker när vi kommer till kedjorna.
ja, faktiskt.
Men det är väl klart att Cam Abbott och hans kollegor har ju ingen tid att spilla heller. Alltså man sätter ju inte ihop folk nu för att man bara för att man tycker det är kul, utan de har ju initiala tankar om vem som skulle kunna tänka spela med vem längre fram och i de första träningsmatcherna. Så visst, jag tror väl det är ganska skarpa test här från början.
Vi sa det i träningshallen, kanske kan detta bli första hösten när det inte klabbas liksom, eller vad säger man, byts kopiöst. Backbanan har väl haft en tendens att sitta ihop lite mer, men kedjor har ju ofta varit en lång testperiod under hösten. Det är intressant att se om kanske är lite mer fasta reformer, men man kan väl också räkna med att det här var en träning, det ska spela ett antal träningsmatcher, då kommer väl såklart att testa runt en massa olika konstellationer, men jag tror också att det kan finnas något färdigt backpar i de här.
Det ska ju hittas kemi som det så vackert heter, eller hur?
Exakt, och Liam Bischel får man väl säga kommer ju förmodligen inte vara innanför kommungränsen när det är premiär, kanske kanske i så fall återkommer senare, men det återvänder vi väl också till.
Men vi kan väl göra det direkt, för det är väl egentligen det största frågetecknet just nu när man pratar om backar. Liam Bischel som jag sa, han draftades tidigt, han tillhör Dallas, han spelar i Leksand under förra säsongen och sen då har han nu anslutit till Rögles träning då. Och vi har ju varit på Chris Abbott, sportchefen, om detta, och han sa vad då till dig, Daniel?
Ja, men han var ju på plats då i förra veckan när man drog igång och kände på isen. Och han bekräftade att han var där, men han bekräftade inte så mycket mer.
Det är dramatiskt.
Ja, men han bekräftade inte om det handlar om dagar eller veckor som han ska vara här. Och man har ju förstått någonstans känsligheten i det. Men Rögle på sina sociala kanaler och hemsidor har fortfarande inte nämnt Bischels närvaro med ett ord. Man har noga liksom undvikit honom i bilder och så någonstans vill man ju inte slå på någon. Det finns ju något, även om det såklart är inga konstigheter med att han är här, så vill man ju inte uppenbarligen inte göra någon affär av det i alla fall.
Nej, man vill ju inte det märks ju som du säger till, man vill inte göra öppna för möjligheten att han skulle kunna vara Rögle spelare redan nu, att någon ska tro det. Och vi bad ju också om en intervju med honom själv efter senaste passet vi såg, och då fick vi som svar via Chris Abbott då att han inte gjorde några intervjuer just nu. Men det finns ju såklart en anledning till varför han tränar med Rögle. Det är klart att
han tycker att det är fantastiskt sommarväder i Skåne, så han vill ligga på stranden.
Något sånt. Nej, men det är klart att det finns en plan, för att om han inte tar plats där borta så kommer han ju säkerligen att dyka upp i Rögle efter alla camper och sånt i sin NHL-klubb.
Kort recap på honom, så var han ju då Dallas första val i draften i fjol och har signat ett treårskontrakt med dem, med Dallas. Och han var över i Nordamerika på deras såna development camp som var för lite drygt en månad sedan, i de första dagarna i juli, 3-4 dagar. Men han var inte på is då, för han bröt sin ankel. Han hade någon slags fotskada tidigare i våras. Och jag läste en lång artikel i The Athletic om honom, och han blev liksom clearad för att åka skridskor där i samband med development-campen, men de höll honom utanför isen. Och reportern som skrev den texten, Saad Yusuf, han skrev i början på juli att Liam Bischel ska alla inte ta plats i Dallas NHL-trupp den här säsongen, men att det då skulle varit klart att han ska spela kommande säsong i AHL med deras farmarlag i Texas Stars. Men jag vet inte, hans närvaro i Ängelholm nu kastar väl lite liksom frågetecken. Man ställer sig frågan om det trots allt inte finns en plan B, om man kanske trots allt ska vara i Ängelholm den här säsongen.
Ja, alltså man vet ju inte hur de här NHL-klubbarna tänker. Alltså, du har ju exemplet med Morris Seider som var i Rögle och studsade en säsong, och det gav ju eko i den världen. Det är liksom positiva exemplet.
Ett annat första val som man ville sätta på broiler tillväxt i Europans säsong.
Exakt. Sen kan det också vara, vad vet jag, alltså om man ser att han ska börja säsongen i AHL och sen så ska det finnas en bekant miljö för honom i Sverige om man vill skicka dit. Alltså det finns ju massa olika möjligheter, men och bara tänka att det Rögle gör någon en tjänst, eller att man tar in en sån spelare som är så pass högprofilerad i träning, och att det liksom det inte finns några slutsatser att dra. Det är klart att det finns. Alltså, det är nog hyggligt goda chanser att han dyker upp i Rögle förr eller senare, om han inte tar plats där borta då, såklart.
Jo, men så är det. Hampus Lindholm bor på Kulahalvön. Han är här och tränar på sommaren, för han har en naturlig koppling både till Rögle och till trakten. Liam Bischel har ju ingen som helst koppling hit. Han har ju mer kopplingar till Dalarna. Han har varit där ett par säsonger. Så att det är så att om han ska återvända till Sverige, att det blir spel i Rögle istället för Leksand, det tror du var ganska glasklart. Annars gör man inte den här förflyttningen nu och tränar med Rögle på försäsongen. Och utan att veta utan att veta det minsta, men efter 6 år eller vad det är med Abbots vid rodret, så är man ju rätt säker på att det är mycket, mycket mer än liksom att han är här och turistar och håller igång. Utan jag tror också som du att det finns kanske en... planen är kanske rent av att han ska spela här om han inte tar plats i NHL.
Mm. Och han har ju en liknande kroppshydda storlek som spelaren med kanske det andra frågetecknet kring sig på Rögles backsida, nämligen Erlen Lesund, som ju har missat 2 raka slutspel och 2 raka VM-turneringar på grund av skada. Han gick sönder tidigt för 2 säsonger sedan, och sen då förra säsongen så gick han och skadade sig nära slutspelet och har sedan dess då kört lite rehab. Han har varit med, eller mycket rehab, han har varit med Rögle under de inledande ispassen. Men efter att ha intervjuat honom och intäkt som ni kan läsa på hd.se och fått hans egna liksom ord om status och så känns det ju som att det finns en... Även om det var optimistiskt med tanke på att han kan vara med och träna, så att det finns en stor osäkerhet kring hans status framåt.
Ja, det är ju första gången egentligen som han rätar ut frågetecken kring vad det är som har strulat. Jag kan verkligen rekommendera din intervju med honom. Den är klargörande. Jag tycker att man, om man läser mellan raderna, så är det inte jättebra. Det skulle bli... Han rundar ju lite, nästan politikersmart, frågan om han spelar i premiären mot Malmö, så svarar han inte riktigt på den. Men svaret för mig indikerar att det känns ju mer avlägset än troligt att han är där.
Ja, och så får jag också intrycket av att han har hållit på många bakslag längs vägen. Han har varit på väg tillbaka, har gått sönder igen. Tanken var initialt att... han bommade SM-slutspelet, men sen var tanken att han skulle kunna spela VM för Norge. Sen gick han sönder i en träningslandskamp mot Danmark, fick kasta in handduken där. Det har varit många sådana sekvenser för honom, så att jag tror att det är försiktighet som gäller, både vad man fastslår utåt och hur man agerar i hans väg tillbaka nu. För att ett bakslag här hade ju kanske inte inneburit att han missar en premiär bara, utan kanske att han missar ett par månader av säsongen. Men det finns ett klart frågetecken kring honom även då, fast han har varit med och tränat nu, för att han är inte 100% ännu.
Han lät ju liksom kritisk, självkritisk eller kritisk mot Rögle, att man på något vis forcerade en comeback förra säsongen. Och det är väl, om man ska vara ärlig, ett tag sedan man såg den riktiga Erlen Lesund, den som blev assisterande kapten, den som var en jätteklippa. Man har ju nästan kunnat se på honom ett bra tag de här 2 senaste säsongerna att det är någonting som inte har stämt. Så att jag förstår att han vill ta sin tid och kanske försöka komma tillbaka till att bli den han faktiskt var en gång och som han inte har varit på ett bra tag.
Mm.
Jag ska också bara säga kort om det här med det sista vi säger med Bischel för den här gången, att på läktaren när vi var där stod Per Johansson, heter han, va? Som är knuten till Dallas Stars som scout, eller han jobbar för dem i alla fall.
Jag tror han jobbar med spelarutveckling för Dallas, om jag minns rätt.
Just det.
På ett eller annat sätt.
Och stod och pratade med Rögles sportchef och... Så att, men ja, vad han spelar är såklart, det har vi ju ingen som helst insyn i. Det är betraktat som gissningar, men får vi se om man ska stalltips gissa att han drar över rätt snart till någon form av camp, med på deras, blir utslagen och därefter kommer det någon slags besked, AHL eller Rögle. Det är väl så prognosen ser ut.
Ja. Men då summerar vi och hittar 9 kontrakterade backar i Rögle.
8 kvar bakom de här 2 då, va? För de är 10 på is just nu.
Exakt. 9 kontrakterade, Lesund en av dem. Frågetecken för honom, frågetecken för Bischel. Och sen är det 8 kvar. Vad säger du om du bakar ihop och betygsätter alternativt resonerar kring Rögles försvarssida?
Jag tycker att det är en bättre backsida än förra säsongen. Jag tycker att det är en jämn backsida. Jag saknar kanske den här vanliga strukturen, den liksom Växjö-strukturen eller man ska säga. Jag ser ingen riktig liksom Erik Gustafsson eller ja, Anton Lindholm. De har en sån här som kan spela liksom både powerplay, boxplay, kan spela 24-25 minuter. Axla liksom var den här riktigt stora pjäsen. Jag ser en hel drös tredje, fjärde backar.
Den här klassiska hyperstarka tvåvägsbacken helt enkelt. Är det den du tänker på som man inte ser i laguppställningen?
Ja, nu har jag inte sett tillräckligt av alla backar.
Men, vi bedömer ju dem på pappret nu, så det hoppas jag alla ni som lyssnar förstår. Vi har ju sett, förutom de vi såg hela förra säsongen i olika lag, så har vi ju nuvarande lag har vi sett en två träningar. Så att det är svårt att dra några extrema slutsatser då.
Exakt. Nej, men Thomas Grégoire, jag har sagt det innan, måtte han för Rögle skulle vara en back som verkligen kan bära ett av powerplayen. För det skriker de ju verkligen efter. Sen är ju frågan, vem är den andra backen som ska bära ett powerplay? Adam Engström kanske. Jag provade på det lite i fjol, känns inte helt klockren. Davidson från Färjestad känns absolut inte som den backen. Johannesen inte. Det är ganska få alternativ. Inte Bischel heller om han skulle komma.
Jag tycker det är sånt som Michael Kepler smyger lite i vassen i det avseendet.
Kanske.
Alltså, han gjorde ju en väldigt stark vår. Om jag minns rätt så var han ju hyggligt anonym förra hösten. Och sen så växlar han upp och tugga igång rejält under våren. Och summerar man Rögles fjolårssäsong så kommer Michael Kapla trea i den interna poängläggen i grundserien. Och det har man ju liksom inte riktigt tänkt på. Alltså han gjorde 28 poäng på 44 matcher och var plus 12 totalt. Alltså det är ett bra facit. Han har ju ryggen från förra säsongen med tanke på allt som gick snett då för Rögles del. Så att jag kan väl gissa att man ser en ny liksom utvecklingssteg för honom.
Ja, kanske. Samtidigt såg vi honom en hel del i powerplay för säsongen. Jag tycker kanske inte att han riktigt tickar i alla boxar för att vara en optimal powerplayback. Han har inte riktigt där snabba, om man tänker från Dan Rögle, referens Lukas Ekstol Jonsson, liksom de här snabba fötterna, snabba händerna, snabba tanken. Han är otroligt skicklig, jag håller med om att han växte ut till någonting som jag inte riktigt såg på hösten. Jon summerade som en jättestark första säsong, men jag vet inte riktigt om han har alla de liksom äggen som behövs i den korgen. Kanske snarare en sån som Viljanen som kommer tillbaka lite grann, tycker jag, i fler boxar i ett modernt powerplay för mig i alla fall. Med liksom, det kommer inte bli några stora problem att hitta forwards. Det kommer snarare bli ett par forwards som säger, jag är också rätt bra på att spela powerplay, men du får inte vara med. Så där kommer det bli fruktansvärd konkurrens på forwards. Det kommer finnas gott om skyttar och specialkompetens på annat sätt. Det gäller att hitta de här backen. Jag kan inte se den klockrena andra powerplaybacken. Gregor måste vara en sån, och sen kan jag inte riktigt hitta den andra.
Nej, och det kan ju inte jag heller. Alltså, Kapla är ju ett förslag på någon som hade kunnat axla ett andra powerplay. Och det vill ju till, precis som du säger, och då nämnde vi ju i våra poddar innan vi tog sommarutboll också, att mycket hänger på Grégoire och hur bra han kommer att vara för Rögle. När man lyssnar kring alla ni som hör oss varje vecka när vi babblar här, så är ju de flesta är ju rörande överens om att man är nöjda med forwardsidan från supporterhåll, men att det finns en oro för backsidan. Och för just det du säger, Daniel, alltså de här offensiva krafterna, vem ska kliva fram och leda dem i powerplay, vem ska driva spelet för dem och sådär. Engström hade ju en jättebra första säsong, men det har vi ju sett förut med unga talanger som kommer in för sitt andra år och kanske får en liten dipp. Sen kan Engström ta andra hållet också, såklart, men det är ju ett välbekant scenario.
Just det. Det finns ju fler, vad ska man säga, nya ansikten på backsidan. Bland annat då Brandon Davidson. Och honom vet varken du eller jag så mycket om. Men vi har ju en kollega som vi springer på i ishallar ibland, som heter Johan Ekberg, som jobbar på Värmlands Folkblad. Drog iväg ett sms till honom och frågade om han kunde bistå med en kort recension om vad är det för spelare och människa som kommer hit. Och han nappar på detta. Så att vi kan väl låta Johan släppa sitt omdöme här och nu.
Ja, vi kan väl börja med att han kommer att charma brallorna av er där uppe i nordöstra Skåne. Karismatisk som få, som många nordamerikaner är väldigt duktiga på att prata, men pratar från hjärtat och pratar på sånt där sätt som fansen verkligen älskar. Och här blev det ju en kärlekssaga under de få veckor han var här. Det måste man erkänna. Kom in, täckte en massa skott, spelade med hjärtat, och det tillsammans med den där personligheten som sken igenom intervjuer gjorde att han blev faktiskt en publikfavorit under väldigt, väldigt kort tid där i Färjestad. Sen valde de ju faktiskt att inte gå vidare med honom, att inte erbjuda någon kontraktsförlängning. I ett första skede så var ju det för att man letade efter en toppback, en som kunde spela många, många minuter och ersätta Theodor Lennström. När Brandon Davidson i slutspelet fick komma upp på en 22-23, då började han få lite jobbigt. Han passade bättre i en mer begränsad roll, så då föll han bort. Sen i ett senare skede nu så har ju Färjestad sökt, och det landade ju att de plockade in Jeremy Grulow ungefär samtidigt som Rögle tog Davidson, och det fanns nog flera anledningar till det, men en anledning som jag är ganska säker på att som gjorde att Färjestad tvekade är att i Davidsons spel så finns det en ganska tydlig akilleshäl, och det är ju hans snabbhet, hans liksom hur snabbfotad han är. Han löser väldigt många av situationerna ändå med en fin speluppfattning. Det var imponerande att se hur snabbt han akklimatiserade sig till svensk hockey när han kom hit. Men det är hela tiden kan man ha en känsla, lite hjärtat i halsgropen. Hur kommer han att klara det här? För han är inte världens snabbaste. Det är inte så han bygger sitt spel. Men en toppenmänniska som kommer att bli omtyckt för sin personlighet. Utan tvekan, det har Rögle fått in.
Mm, alltid intressant att lyssna till våra kollegor som jag har stenkoll på, spelarna som har representerat lagen som de bevakar. Men det känns inte som vi klarar med den här backsidan, apropå det jag nämnde innan intervjun här, att det är många som är oroliga för försvarssidan med tanke på hur det var förra säsongen också ju, och Rögle hade problem på centersidan där. Det har man ju nu minst sagt åtgärdat med Arbols och Ryfors in. Och det var ju ingen hemlighet.
Och Sundsvik.
Ja, och Sundsvik. Och det var ingen hemlighet heller ju att man var ute efter Gabriel Karlsson på backsidan, och hamnade han i Växjö istället.
Man vet ju aldrig, det vi står och summerar här nu, vad det är Rögles liksom första, andra, tredje, åttonde alternativ. Liksom, det får man ju aldrig reda på. Gabriel Karlsson, du säger, han såg dem säkert. Såg de ju säkert som det hade ju verkligen kunnat vara en sån här riktig toppback.
Ja, om det är väl det. Alltså, där finns ingen sån här utpräglad ett utpräglat nyförvärv som har liksom levererat på offensiv toppnivå i SHL tidigare ju. Och det är ju nog det folk hade en sån pjäs kommit in, den här liksom klockrena första backen, alla vet okej. Det här är backen som spelar 22 minuter per match, och som du sa, både powerplay och boxplay. Men jag menar, alltså det blir ju ändå så, eftersom vi vet så lite om Grégoire till exempel i nuläget. Så Cody Curran, när han anslöt, det var ju också som en jättechansning, kom från norska ligan, och det blev vad det blev. Så någonstans landar man att då återstår ju att se. Alltså jag har inte gjort något scoutingarbete vid eller Grégoire. Det kanske är en 5+ back i SHL. Det kanske är en 2+. Ingen aning.
Nej, det återstår att se. Jag hade bara, när man såg liksom hur det såg ut för säsongen och vad som fattades, så kanske jag hade trott att man skulle ha tagit in kanske snarare en. Nu lär det inte bli Erik Martinsson här någonsin, även om det hade jag tyckt var roligt personligen. Men det hade ju känts mer logiskt att värva kanske en back av den sorten och kalibern, än kanske en vad ska jag säga, när Brandon Davison kanske, som också en ganska, som börjar i andra änden på något vis, men som är det kanske snarare lite snarare fyrkantig och stadig än liksom fri och konstnärlig.
Ja, vi kan ju enade om att det frågetecknet som finns i Rögles trupp inför nästa säsong finns på försvarssidan fortsatt efter en summering av den här silly season.
Precis. Sen vet man väl inte heller var liksom Johannes Johannesen, vet vi inte mycket om. Ska han in på sex eller är han en som skickas på allsvensk utlåning? Var är Samuel Jonsson i den här ekvationen? I många år varit liksom kvittat hur många backar man har värvat. Samuel Jonsson har stått där och fått sina 20 minuter oavsett. Med den här konkurrensen och den här liksom ombyggnaden, finns det plats för honom på 6 eller 7?
Ja, vilken roll tänker man sig för Viljanen? Det dröjde jättelänge innan den förlängningen kom. Det kändes liksom som att Rögle hade svängt bort från den möjligheten och sen svängde tillbaka. Det kanske inte var så, men det var den känslan man fick i alla fall. Man förlängde med honom och sen efter det kom Davison in från Färjestad och sen då kanske Bichel. Alltså det, frågan är om man hade de som är 9 nu hade kanske varit 8 egentligen om saker hade hänt i olika ordning. Jag vet inte, men de kommer inte ponera att Bichel ansluter, då är de 10 backar på kontrakt. Alltså det är klart att folk kommer att försvinna eller lånas ut eller... Alltså där kommer ju hända grejer då såklart.
Ja.
Och så, som man ser det nu, utan Bichel 9 backar, alltså då ser man ju Claesson, Grégoire, Davidsson, Kapla, Engström. Alltså det är ju de 5 jag ser, de kommer spela.
De är inne på 6 backar.
Ja, och sen är det ju en 6:e och 7:e plats där liksom och slåss om. Och då är det ju...
Jonsson, Viljanen, Johannesen.
Lesund.
Och Lesund får vi väl ställa sist i den kön än så länge.
Med tanke på givet. Status. Ja,
exakt. Precis.
Så att där ligger ju landet nu på något vis.
Det enda jag, om man liksom jämför backsidan och forwardsidan, för det får man ändå säga var det var problemområdena förra säsongen. Jag tycker att man, där finns lite olika sätt som man har hanterat det på. Som du sa, centersidan, ett problem, bam, 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 3 jättebra center in. Helt plötsligt så ser ju forwardsidan otroligt ut. Ser ju inte ut, där finns ju liksom inga svagheter. På backsidan kliar man sig fortfarande lite i huvudet. Ja, den är mycket bredare, tveklöst. Den känns bättre, men jag vet inte riktigt hur... Jag kan inte riktigt läsa liksom tänket lika tydligt som man kan göra på forwardsidan.
Enig. Känner vi oss klara med backsidan, eller? Vi har ju du efterlyste ju frågor på Twitter också, Daniel, innan vi drog igång här. Eller X, som det heter nu. Jag kommer fortsätta säga Twitter ett tag till, tror jag. Och där har ju mycket handlat om just backsidan. Vi ser om vi har lyckats besvara dem här utan att ställa de faktiska frågorna. Annars återvänder vi till det lite längre fram.
Låt oss kallas.
Vi rullar till forwards och kedjor, tycker jag. Och där ställer Rögle upp med en första kedja, får man ju säga, med Everberg, Ryfors och Saar. Och sen en enhet med Tambellini, Abols och Bengtsson. Sheen, Brady Ferguson och Sandin spelar ihop. Och sen så var Sundsvik, Sjödin och Simon Seter som är upplyft från förra säsongens J20-lag, de körde i en line. Och Felix Nilsson och Oskar Pettersson är de som saknades när vi var där i alla fall. Och det var ju på grund av landslagsuppdrag. Vad får du för känslor när du hör och har sett de här enheterna?
Ja, men vi stod väl och sa till varandra på läktaren efter den här träningen. Så jag fick en känsla liksom av att Everberg, Ryfors, Saar skulle kunna spela SHL-match imorgon. Det såg färdigt klart ut. Det var hur mycket mål som helst. Varenda spelövning avslutades med mål, kändes som.
Det känns ju inte som de kommer att sära på den trion i första taget.
Nej, den är ju 100% klar redan och det är ju den största liksom skillnaden jämfört med tidigare säsonger där många gånger känns som det har varit en tryout om platserna som har hållit på väldigt länge och jämförbar med förr.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Och säsongerna så att det är Anton Bengtsson och Tambellini i att ni får spela centrar trots att de kanske, ingen av dem egentligen kommer till sin rätt fullt ut där, så att det är en enorm skillnad på den fronten.
Ja, alltså värvningarna av främst då Ryfors och Arbols får ju den följdeffekten också. Alltså det är inte bara att man får in två ruggigt bra centrar utan man får ju ut två av sina bästa vingar på sina rätta positioner med det draget också. Så att det blir ju en väsentlig skillnad. Och sen om man bara vänder bladet mot det som på pappret här i tredje line då med Sheen som var, hade en del skadeproblem förra säsongen. Andra året i SHL nu. Han kommer väl antagligen in med ett nytt synsätt skulle jag gissa på vad som krävs och framförallt kanske vad som krävs av honom för att kunna leverera, alltså allt det här tempo och sådär. Han börjar väl
han kommer bättre tränad kanske.
Ja, och börjar ju på en annan plattform. Och sen då Brady Ferguson som tog jättekliv under våren förra säsongen. Och så Lin Sandin som i de allra flesta lag hade ju spelat kanske i en, ja, han hade ju absolut spelat i en andra line och kanske i en första också. Som var Rögs bästa spelare under säsongens sista fjärdedel. Så att
detta var väl, det var ju kanske Rögles första line om man ska säga så i slutspelet. Där har de ju också kommit så pass långt eftersom Linus Sandin och Brady Ferguson funkar så bra ihop så räcker det egentligen att hitta en ny tredje länk efter Adam Edström. Och när jag skannar truppen så är det väl kanske Anton Bengtsson eller just Riley Sheen. Man hade kunnat se att man gjorde tvärtom där. Att Sheen hade varit med Tambellini och Arbols. Men det återstår att se om Sheen är liksom, har de rätta nycklarna där. Edström är ju en helt annan spelare än vad han är.
Ja, precis.
Anton Bengtsson är ju mer lik i sitt raka, kompromisslösa spel.
Ja, det beror på vad man vill ha ut av den kedjan. Alltså så enkelt är det. Och sen återigen, det är mycket möjligt att där kommer ju ske skiften längre fram. Där kommer ju sannolikt att vara byten på några positioner även i den här forwardsuppsättningen förutom första line när vi står och ska analysera ett premiärlag. Men alltså Sheen, jag vidhåller ju det jag sa under förra säsongen att han har spännande egenskaper som jag fortsatt tror kan bli riktigt bra i SHL. Och även om det kändes som förra säsongen att han det hattades mest och han fick, ja men du vet ju då var det inne ut i laget, han var, kändes som var mycket skadad. Han samlade ihop till 29 matcher till slut och på dem gjorde han 22 poäng. Alltså det är inte, och då kändes det som att det var en säsong där han inte alls fick ut någon maxkapacitet i sitt spel.
Nej, två långa skadeuppehåll. Om man håller med i ett Rögle som haltade och gick liksom på kryckor hela hösten så var han ju en av få som bröt lite mönster. Kommer han in den här säsongen bättre kanske förberedd och hamnar in i en rätt omgivning så skulle det absolut kunna hända. Men det känns lite som där han är i karriären också. Det är lite make or break. Liksom.
Så är det ju.
Jag kan tänka mig att antingen så lyfter det här nu att han hittar, eller också är han kanske en sån som pysar ut i oktober som inte fick plats i någon av de två powerplay-kedjorna. Liksom, för honom, han måste ju vara där han är nu, han kan inte halka ett hack längre ner. Han ska egentligen upp ett hack till, kanske ska vara i en spelande, en lirande andra femma. annars riskerar han ju att bli en sån här, ska man säga, Olle Liss liksom, som man måste ha för några säsonger sedan, som måste vara rätt så långt upp i hierarkin, för längst ner finns det andra som är bättre på täcka skott och jobba hårt.
Det är ju en spelare som behöver vara med i powerplay till exempel om det ska bli någonting överhuvudtaget.
Ja.
Så känns det som.
Absolut.
Men vad tänker du kring generellt kring Arbols då? Det är ju, så Ryfors har ju de flesta som lyssnar järnkoll på efter hans säsonger i Röglands långa historik. Men vad tänker du kring nyförvärvet Arbols och det du har både sett av honom förra säsongen och initialt här nu?
Det är en supervärvning. Det känns som att Chris Abbott efter många år har gått kanske på lite andra kategorier av spelare som har känts lite mer som chansningar, kanske som har presterat jättebra i sämre ligor. Så är ju detta dyrt och dokumenterat bra. Man vet ju med 100% säkerhet, eller 98, för att gardera sig för att han tycker Ängelholm är pisstradigt i november. Men
kan det vara?
Med 98% säkerhet så kan man ju slå fast att han kommer vara en toppcenter i ESL. Så bra är han ju. Mm. Han är i sina bästa år och han kommer få kvalitetsvingar på sin sida. Tambellini till exempel. Så att, och har väl snacket surrar väl sa det ut till mig att han har sett stark ut i upptakten.
Ja, man lyssnar ju med lite folk i och kring arenan och det är ju alltså just det här att han ser så stark ut, tycker de som har kollat mycket på träningarna. Och det är ju en stor kille också. Vilket jag slogs av i alla fall när jag stod och kollade träningen. Jag hade visst att han var storvuxen, men jag hade liksom inte tänkt att han var så rejäl i kroppen och så stor som han ändå är där på centerpositionen.
Men sen är det också intressant med de här som är iväg nu. Oskar Pettersson, Felix Nilsson och även den här Simon Sveter. De tre kommer inte stå utanför laget. De hade ju vassa armbågar redan i fjol. Oskar Pettersson var ju ett tag inne och tog för sig rätt så rejält. Felix Nilsson har ju jättepotential. Det vill ni till liksom att Sheen till exempel lyfta där. Det kommer att pressas på från kanterna. Även Linus Sjödin, vad blir det av där? Lite make or break för honom också kanske. Måste nog bredda sitt register och lyfta sitt spel och tack för att liksom inte halka ut från fyra kedjor. För det är ett så tufft när konkurrensen är högst upp i hierarkin är så stark, så får det följdverkningar neråt också. Medan Albin Sundsvik i en fjärde kedja, det är något annat.
Ja, det är precis som du säger. Det är många av de här unga spelarna som slåss om en eller två platser kanske just i nuläget. Och skulle någon högre upp ha en streak av dåliga matcher eller något liknande, så är det ju ett enkelt byte att göra för tränarna då. Men alltså jag tänkte också, är det bara guld och gröna skogar för Rögles forwardsuppsättning? På pappret ser den ju urstark ut, men apropå det du var inne på Daniel med powerplay och sådär, så det blev ju ändå en utmaning att få ihop att folk här är medvetna om sina roller. Alltså det finns ju ett gäng spelare som är helt givna i en av de två powerplay-uppsättningarna med, ja men, Everberg, Ryfors, Tambellini, Abols. Men sen, alla kan ju inte spela powerplay. Alltså där är ju en hel bunte som kanske tycker att man borde och är lite beroende av det också för att känna att man kommer in i säsongen och kommer in i laget och allt vad det nu handlar om. Det gäller att få ihop en gruppdynamik där rollerna är satta, man är införstådda med dem och att folk accepterar dem. Det är ju det som är en nackdel. Alltså, om det finns någon nackdel med att ha en stjärnspräckad trupp, så är det ju den. Att det inte bör gnölas.
Vi såg ju det den säsongen för två år sedan, är det väl, när Färjestad blev svenska mästare. De ser ut som ett skämt i oktober där, pratade med en etablerad tränare som sa att där åker bara runt alla 12 forwards och ser sig själv spela powerplay. Det är liksom ingen som är intresserad av att backchecka där eller liksom jobba svinhårt och ta en undanskymd roll. Och det är ju lite samma med Rögle här, där, är ju, där kommer ju vara folk som egentligen har skills och kanske hade platsat i powerplay i de flesta andra lag, men som blir över här för att det finns för många. Det är ju ganska många platser som redan liksom är bokade.
Ja, det är ett gäng spelare du inte flyttar på där bara. Så det blir faktiskt intressant. Det är en av de grejerna jag tycker ska bli spännande att se när vi i Italien och bevakar Rögle på deras träningsläger / kup. Vi åker om en vecka för att kika på det. Matchfot som för övrigt sänds på hd.se. Och där blir det ju då de första liksom powerplay, boxplay uppställningarna. Och det tror jag inte heller man slösar jättemycket tid åt och sätta ihop enheter som man... Man sätter nog ihop enheter om man tänker att det här vi kunnat ta i en SHL-premiär.
Absolut. Helt givet.
Och så tänker ni kanske, nu har ni pratat om backar och forwards, men ni har glömt målvakterna. Det har vi ju inte. Det sparar den godbiten till sist, eller?
Definitivt. Jag sa till dig häromdagen, jag tycker det är väldigt spännande där. Nu går man in liksom med Kristoffer Rifalk som har lite grann burit den här klubben i rätt många år. Kanske hade en av sina svagare säsonger förra, men fick ihop det otroligt bra på slutet. Han går in på sitt sista kontrakt. Så vart tar den vägen? Det är också lite make or break. Det är kanske sista runda med honom, eller också så ibland kan det hända bra grejer med folk som spelar för sitt liv eller för sitt kontrakt. Mm. Ihop med ett helt oprövat namn, Peter Kvacka, eller Kvacka. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det.
Nej, vi får fråga honom om det, men han är i alla fall den som är bredvid Rifalk, nyförvärv från Tjeckien, och sen så då Alexander Hellnemo som kom från Skellefteå som nu har lånats ut till Kalmar i Hockeyallsvenskan.
Men det, vad säger du då? Men här, jämför man med centersidan, och du frågar mig om Abols, om man säger Kvacka, visst är det liksom lite tvärtom. Inte kan man slå fast att det är ett säkert kort.
Nej, jag tänker inte stå här och spekulera om det blir bra eller dåligt. Alltså jag har bara sett liksom lite snabba highlights på typ YouTube om honom. Jag har för lite fötterna. Det är lite Grégoire-kategorin för mig på målvaktssidan, just det här att man vet för lite just nu. Rögle värvade ju Roman Will en gång i tiden. Det slog otroligt väl ut. En annan tjeck som ju gjorde succé och var en av Rögles absolut bästa målvakter som de har haft de senaste, jag vet inte hur många åren, men han höll ju absolut toppklass.
Men det är ju lite som typ med Ryan McKiernan eller med Riley Sheen, alltså spelare som har presterat jättebra i en lite sämre liga. Nu ska de upp i en svårare miljö, en svårare liga. Det går åt två håll. Det går, för vissa går det jättebra, för andra så blir det ett för stort och för konstigt hopp, och de försvinner ut liksom bakvägen tillbaka till den här ligan. Så det ska bli jätteintressant att se den här tjeckiska målvakten.
Sen vet vi också att både Kalle Klang och Kristoffer Rifalk, även om Rifalk ju var lite försiktigare i sin kritik förra säsongen, men båda de har ju intervjuer med oss reagerat på det här att de har bytt så mycket fram och tillbaka. Att de gärna hade sett att man hade fått liksom ett större förtroende och kunna göra en dålig match och stå nästa igen för att komma in i det här flowet. Och sen valde ju Rögle Rifalk inför slutspelet, sen så stängde han igen. Man kan också ställa sig frågan, hur är tanken med det här målvaktsparet? Ska de stå liksom 60-40, eller tänker de att Rifalk, nu ska han vara etta hela vägen, han ska stå så många matcher han känner att han vill, vi ska bara vila honom för att hålla honom fräsch, eller vad känner du där? För att det är ju ändå en diskussion som är värd att lyfta ut med tanke på hur det var förra säsongen när det var väldigt mycket fram och tillbaka. Ser man Kvacka som en backup den här säsongen, och sen säsongen därpå, ska han in och kunna ta en första spade? Jag vet inte.
Jättesvårt. Och var är den här Hellnemo i ekvationen? Men helt klart är det ju att lite med Rifalk som med typ tränarstaben och resten av laget, man gick ibland med en känsla förra säsongen att det är någonting som inte stämmer. Det blir ju intressant att se, men jag är ju helt övertygad om att det Rifalk presterade i backspegeln liksom, sett till vad han har gjort de andra säsongerna. Det han presterade från september till februari, det kan ju inte ledningen ha varit nöjda med.
Nej.
Och det måste ju ha påverkat rekryteringen av hans sidekick på något vis. Sen, för när Rifak väl började storspela i slutspelet, då var väl Kvacha signad och klar sen tid tillbaka. Men det är svårt att säga, liksom att man signat honom för att slå ut Rifalk. Jag tror samtidigt att över tid har Rifalk byggt upp ett grundmurat förtroende. Att man vet vad han går för när han är i harmoni.
Mm. Ska vi stanna där med målvakterna och rulla vidare till nästa ämne kanske?
Vad är det?
Det är nyförvärvens nummer, för vi tänkte, eller jag tänkte att eftersom det ser ut som det gör, att du skulle få bli lite glad i alla fall åt några nummer.
Jag såg att vår lyssnare Johan Kronberg hade kommenterat det på Twitter. Läs upp dem så får vi höra om...
Vi tar de låga först då, för din skull.
Har vi något annat?
Ja, där är några andra. Grégoire 2, Claesson 5, Arbols 10,
ja då.
Ryfors 15.
Satt den.
Sundsvik 37. Vad säger du? Det är för högt, va?
57?
Nej, 37.
37. Ja, det är precis på fel sida stängslet.
Var går stängslet då? 35?
Ja, det är ju absolut bortre skamgränsen.
Det är så, ja.
Men 37 är ju bättre än 73.
Målvakter, varför de har ettan skulle vara upptagen till exempel?
Ja, de har ju lite svåra faktiskt. De är väl enda jag skulle kunna ha lite överseende med.
Kvartja, är han ursäktad med nummer 60?
Ja, det är ju ingen.
Nej. Och Davidson då, 88. Så att merparten av de nya numren till de nya spelarna är i den lägre kategorin i alla fall.
Ja, jag tycker att det här har ju varit som en trädgård som någon har tappat. Trädgårdsmästaren har gått i pension och ingen har tagit över. Den har ju växt igen, men nu tycker jag att det börjar bli lite struktur i rabatterna igen. Det här är ju en utveckling som är mycket glädjande att se.
Det kanske är på väg att komma tillbaka då, de här klassiska låga nummerna.
Låt oss hoppas.
Frågor då? Jag kommer inte på fler... eller du hade lite spaningar kring...
Nej, men vi kan väl bara kort spana lite eller blicka lite mer mot nästa vecka. Vi satt ju ett långt planeringsmöte igår, du och jag. Och drog upp riktlinjerna för Italien. Man kan väl säga att nästa vecka, för er som är intresserade av journalistik kring Rögle, så kommer ni få... och göra i nästa vecka när jag och Linus drar till Italien för att vi ska sända Rögles två första träningsmatcher på fredag kväll mot Davos, va?
Yep.
Och på söndag någon slags final eller tredje pris i den här turneringen.
Så den här turneringen över två matcher.
Exakt.
Som det är. Men det är Rögles första träningsmatcher, vilket gör det hela superintressant, och de matcherna kommer vi ju att följa tillsammans med alla er som lyssnar på den här podden, hoppas jag, eftersom det är du och jag som kommer att följa dem från på plats och sända dem på hd.se.
Sa inte det igår när vi listade alla våra publiceringar och tänkta grejer nästa vecka, att vi får kanske försöka sny ihop ett poddavsnitt när vi rullar norrut mot...
I bilen då, eller?
Jag vet inte.
Den onsdagen.
Stanna på en rastplats i...
Onsdagen blir det kanske kämpig att spela in på, men vi kan ju försöka spela in kanske torsdag nästa vecka. Eller något liknande.
Ja, vi ser.
Ambitionen är att ha ett avsnitt i alla fall. Men,
det ska vi lösa.
Att spela in från den italienska motorvägen när jag kör, det känns ju kanske i gränsfall. Det är väl den enda lyckan vi har den dagen dessutom.
Med Eros Ramazzotti i bakgrunden. Precis. På högsta volym.
Vi har ju spelat in i ett... tomt konferensrum i Leksand mitt i natten en gång, så att
just det.
Det hade nog gått det också i och för sig.
På Kastrup har vi också spelat in en gång.
Ja, det har vi.
Och i ett trångt hotellrum i Köln.
Ja, just det.
Podden har varit överallt.
Det blir podd.
Det blir podd. Det är klart det blir.
Ja, men vi ska i alla fall dit och bevaka det här laget så nära vi bara kan under nästa vecka. Så häng på oss i våra kanaler då.
In bakom premiumboomen, annars kommer ni att gå miste om mycket.
Är ni inte med så är det dags nu, det kan man ju säga, för nu börjar temperaturen stiga inför den här säsongen.
Nu går tåget. Hade vi några fler frågor då? Har du koll på det eller?
Ja, men det har jag. Och det har, några frågor som vi har fått in på Twitter handlar om vilka som man tror helt enkelt är favoriter att vinna SM-guld. Vilka ska vara där uppe i toppen? Vilka lag?
Ja, vad säger du om det då?
Nej, men jag tror väl, alltså när man tittar så tycker jag ändå Frölunda ser jättestarkt ut. Jag tänker att Färjestad, alltså det blir ju lite tråkigt här kanske för att man listar de här lagen som brukar vara med i förhandstipsen. Men Frölunda, Färjestad, Växjö såklart ska också nämnas. Och sen så tror jag ju inte att Luleå kommer göra en så svag säsong till som de gjorde förra säsongen. Jag tror att de kommer att blanda sig där uppe också. På ett eller annat sätt. Tillsammans med Rögle då. Som jag också tror kommer ligga där uppe. Men det är återigen det här med backsidan. Det var någon vaken lyssnare som skrev i en fråga till oss som handlar just om backsidan. Tänk på hur den såg ut det året när Rögle förlorade finalen mot Växjö. Det var ju den här Seider Hanssons säsongen där Rögle hade väldigt starka försvarare. Så att det skulle vara det då som gör att Rögle halkar efter.
Jag tror att de har sin bästa chans på det där guldet den här säsongen. Hittills.
Även jämfört med den Seider Hanssons säsongen.
Ja, den är väl i paritet med den. Det är så svårt att jämföra hur man kände när man liksom tittar på trupperna inför den säsongen. Och där hade de ju verkligen... Där hade de ju verkligen chansen. Det var ju inte ett lag som var så mycket bättre eller som ens var bättre som vann på andra sidan. Men de på förhand när man sitter liksom och tittar hur alla snickrat ihop det här. Vem har förutsättningarna? Så är ju Rögle på topp två, topp tre för mig. Ihop med Färjestad ser ju starka ut. Frölunda tycker jag är intressant mot bakgrund av att man klipper med det här äldsta gardet med Lasch och Lundqvist och häromdagen även Patrik Karlsson. En föryngring som samtidigt en superstark trupp ska bli. Det är nästan det laget som jag är mest kanske nyfiken på. Hur påverkar det? De har man ju känt i ett par säsonger att liksom, borde inte de kunna prestera lite mer?
Jag tror väl att... Eller jag tänker att det hade varit väldigt roligt att se Rögle Frölunda i en match av bästa av sju-serie längre fram i vår. Det är väl en av de serierna som kanske den som hade kittlat allra mest att följa Rögle Frölunda i ett slutspel. Med allt vad det innebär med fullsatta arenor och mycket folk från båda sidor som tar sig både norrut och söderut och sådär. Så att det hade verkligen kittlat.
Kanske jag går händelserna i förväg vad gäller, men i det när jag snackar förutsätt så tänker jag att den här Leon Bischel är med i Rögle på något vis längs vägen. Och då tycker jag att de har liksom en, möjligtvis som vi snackar om, saknar den här första back, men då ser det ut som en backsida som är ganska massiv. Då tycker jag inte längre att det finns en svaghet där som man har ringat in tidigare säsonger.
Nej, men alla signaler, det har ju varit signaler om storsatsning från egentligen, det väcktes ju redan när förra säsongen pågick att det skulle hända grejer inför den stundande säsongen nu. Och när man tittar på sättet som laget är byggt, framförallt då på forwardsen, det är ju byggt för att okej, i år ska det hända. I år ska Rögle ta sitt guld. Alltså det är ju inte, detta är inget framtidsbygge på så sätt som ska stå på tillväxt. Man har tagit in Arbols som är beprövad på alla sätt och vis. Man har ändå, får de väl hoppas, frisk Dennis Everberg hela säsongen. Han missar ju jättemycket av förra. Ryfors beprövad. Sar kanske står på ett ställe i en karriär där han ska vara som bäst. Anton Bengtsson med all hans rutin. Tambellini som har liksom snittat i princip en poäng per match så länge han har spelat. Alltså där finns ju alla komponenter. Detta är ju inget lag som ska vinna nästa säsong eller nästa säsong igen, för då är de spelarna X och Y färdiga, utan det är ju byggt för att kunna vinna till våren. Så är det ju.
Ja, verkligen.
Vill du ha fler frågor eller?
Ja, gärna.
Vilka av Rögles egna produkter gör nästa genombrott?
Är det en fråga, den kommer från Targa.
Nästa genombrott. Oj.
Ja, men jag kan svara på den, och det sa jag egentligen bara för nu har jag väldigt lite underlag, men också när man snackar runt med folk, och det är ju en del som höjer ett varningens finger för att Simon Seter kommer att blanda sig i liksom konkurrensen om en plats i inte bara truppen utan kanske också laget framöver. Han är ju en storvuxen. Nu tränar han som ytterforward då när vi var och kollade, men han är ju en center i grunden. Han är väl 1,90. Han är liksom stark, snittar väl mer än en poäng per match tror jag när det här juniorlaget tog guld förra säsongen. Jonstorpskille från början, men har gått alltså från U-lagen uppåt i Rögle. Men han snackas om som att där finns komponenter till att kunna få ett genombrott i alla fall.
Jag blev lite förtjust i Oscar Pettersson för säsongen. Hans kompromisslöshet på isen. Men också lyssna på honom när han gjorde vissa intervjuer. Jag har ibland en förkärlek för människor som kan uttrycka sig och som ger intryck av att vara reflekterande människor. Och jag tycker att det var mycket med honom som var intressant. Och skulle faktiskt kunna se faktiskt honom på någon slags Adam Edström position i en sån kedja med Linus Sandin och Brady Ferguson, om man liksom tänkte att den 1+1+1 blev 5 där och vill hitta någon som är lite Adam Edström, så även om man har klubban åt andra hållet, så skulle väl liksom Oscar Pettersson kunna slugga sig in där kanske.
Ja, sen så nu nämner vi ju allihop, men det finns ju en spelare till i den ekvationen, det är ju Felix Nilsson, och han var uppe i A-laget en hel del förra säsongen, och vi vet ju de facto att ledningen tror väldigt liksom mycket på honom inför framtiden, så att om inte han lånas ut, vilket ju också känns som en möjlighet för att få riktigt mycket seniorerfarenhet, så är det ju en spelare de vill ska liksom slussas in i A-laget också.
Då har vi ju tagit alla tre juniorerna, så att är väl bra, nu har vi garderat upp oss, kan vi inte ha fel.
Ja, men det är väl också en parameter vi bara får benämna här, tycker jag helt kort också, det här när man värvar stjärnor kontra och satsa på egna spelare från de egna leden. Alltså det är ju också en grej som blir en konsekvens många gånger ju när man tar in beprövade namn och har den de namnen som Rögle har framförallt på sin forwardsida, att om det var kanske 4 platser att slåss om förra säsongen, så är det ju kanske 2 nu, eller om det var 5 så är det 1. Alltså det blir ju nålsögat att ta sig upp och visa upp sig, blir ju svårare att ta sig igenom.
Ja, men samtidigt känns det som att det har funnits någon slags envishet från liksom, tränare och sportchef, att varje säsong så kommer det någon liten räckare som de tycker har alla verktygen, har rätt attityd, och som liksom, man får känslan att den här jäveln flyttar vi inte på, han ska med. Och det ska bli intressant att se om man vågar kan göra det när konkurrensen är så här, för det är färre platser att slåss om. Men samtidigt skulle jag inte bli liksom förvånad om någon av de här går förbi, om det så är på bekostnad av något lite dyrare, mer etablerat, lite äldre namn som liksom hamnar på tvären.
Ja, jag har bara svårt att se vilket namn det skulle vara. Alltså vem är den forward?
Riley Sheen kanske?
Ja, det är väl det namnet. Det är väl det som finns. Alltså jag har svårt att se att man flyttar på någon annan, faktiskt.
Nej, de 6 i de 2 toppkedjorna är ju untouchable. Sandin och Brady är untouchable. Så det är ju den ytterforwardsplatsen där, känns det. Och sen är det en om man skulle kunna tänka sig när Sundsvik som en tredje länk där också. Då blir det en... Det är liksom i fjärde kedjan och sista ytterförhållsplatsen i tredje kedjan som det är kamp om.
Mm.
Än så länge.
Spännande. Hade du någon regelspaning? Du har ju
vi kan spara den kanske till en annan vecka.
Det
känns som att vi är långt till premiären. Och vi kan,
vi behöver något att prata om i Italien också kanske, eventuellt.
Jag tror det. Vi har fått en fråga här också. Mikael Emanuelsson frågar att han skulle vilja veta vad vi tyckte om ispremiären utan is. Och den vet vi ingenting om.
Nej.
eftersom inte Rögle hade någon aktivitet, det var mer av ett jippo, så var vi inte där och bevakade inte det. Så att det kan vi inte bedöma.
Men vi ska bevaka både träningar och matcher framöver.
Det kan vi. Vi koncentrerar oss på kärnverksamheten.
Så är det. Och vi hoppas att Hjelm är tillbaka så fort som möjligt i någon form. I alla fall när det börjar dra ihop sig på riktigt längre fram. Och tills dess är vi bara... Vi hörs och ses. För vi kommer göra en del tv också från Italien.
Vi hörs från Alperna, som det heter.
Ja, det gör vi. Ha det gott.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.